Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, hej och välkomna till Långloppspodden.
Ja, men tack Alex. Ja, men det här är en podcast för dig som älskar långlopp och drömmer om att stå på startlinjen tillsammans med långloppseliten. Hörru du Alex, det har varit tävlingar.
Ja, det har det.
Med tävlingar.
Ja, vi har ju hunnit se två stycken deltävlingar i toren sen senaste avsnittet. Och en av dem var ju faktiskt avslutningen. Men vi tänkte väl gå igenom först 15 km loppet i Val di Fiemme innan vi tar Final Climb-loppet då.
Spännande. Jag kan knappt börja med.
Oj, vad taggad du lät.
Ja, men jag är faktiskt riktigt taggad. Alltså jag tyckte att det där 15 km loppet var ju, ja men skitkul. Alltså jag är så jäkla nöjd med resultaten över den här touren. Det känns som att bara det att vi har haft väldigt få eller väldigt många vinnare gör ju att intresset för sporten ökar om man tittar på hur det var i fjol liksom.
Ja. Men vi kanske ska hoppa in i damernas lopp där då, 15 km i Val di Fiemme. Och precis det du pratade om var ju just att det är olika vinnare, och där hade vi faktiskt en helt ny vinnare, om inte jag hörde fel, i Katarina Hennig.
En helt färsk vinnare.
Och det är ju superkul. Tyskland är ju en stor skidnation, ja, historiskt sett. Men det har ju varit ett tag sedan de har haft riktigt duktiga åkare på både dam- och herrsidan. Och nu är det ju superkul att Katarina tar sig upp högst upp på pallen faktiskt. Så det är bra. Vi behöver en tyska, vad ska man säga, publiken. Det är många som bor där och jag hörde de nämnde det i tv att det är en stor del av tv-intäkterna som kommer därifrån till världskuppen, så grattis Fist då, tänker jag, och Katarina Hennig.
Ja, men verkligen så himla roligt, även fast det inte var en svensk så är det ju väldigt kul att vi breddar och sprider ut segrarna. Hennig har ju hon har ju ett oskuld i teamsprint tillsammans med Victoria Karl nu från Beijing då. Superkul att hon är där uppe igen, och jag tycker att på alla de här klassiska loppen så har hon ju varit där uppe och nosa. Hon har legat långt fram på varv 2 och varv 3 och liksom visar bra form, men kanske inte räckt till hela vägen. Men att hon nu får göra det och liksom göra det på det sätt hon gör är ju superkul.
Ja, precis. Vi kan ju också nämna att Frida kom ju tvåa. Stabilt lopp. Det är ju som vanligt, det var inga kamelpucklar här i Val di Fiemme, men en puckel har vi ju in mot mål, och det är ju precis likadant här att man vill ju inte komma först in mot upploppet. Och jag tyckte Frida gjorde det bra ändå, men räckte ju inte till mot Hennig då. Men bra lopp och bra grund mot sista etappen.
Och Frida höll ju nästan inte på att klara av trean Kerttu Niskanen. Vi har ju pratat om det finska Valla-teamet flera gånger, men det är hatten av återigen, för de hade riktigt, riktigt fina skidor och det var bara på håret att inte Frida fick till det där. Så att, men bra av Frida, kanske en liten taktisk miss där ändå. Men ja, det gick ju bra ändå. Nämnvärt också att vi har Rosie Brennan tillbaka i topp igen. Så hon går in på en fjärde plats. Det är superkul att se.
Starkt.
Och våran långloppskompis Astrid Öreslind, sjätte plats.
Bästa norska.
Det noterar du. Tror hon är den äldsta norskan också. Hon är 88.
Äldst och bäst. Gammal äldst, det är vad man brukar säga.
Finns det något mer roligt att säga om det här loppet, Alex?
Oj, det var en väldigt öppen fråga. Nej, men jag vet inte. Jag kollade igenom det här. Jag hade mycket att göra, så jag kollade faktiskt igenom det här precis för jag kollade på Climben. Och jag vet inte, för mig blev det en liten... jag ville bara ta mig igenom det för att se på sista loppet. Så nej, kanske ingenting från min sida då. Du då?
Nej, jag noterar att de är bara 37 stycken som startar. Det är lite tråkigt. Synd som tusan att Krista Pärmäkoski inte är med, för hon utgjorde faktiskt ett hot mot Frida, men framförallt så hade hon ju en möjlighet att ta hem totalen. Hon har ju gjort det bra tidigare klättringar, men hon har ju också hon har ju visat på fin form, så att det var väldigt synd. Jag tänker det vi måste prata om, det är ju att vi har Moa Ilar på 30:e plats. Och det tycker jag lite... Jag vet inte om det är, man ska börja bli orolig, eller om det är så att hon bara är i en tung... Ser det här som en tung träningsperiod och uppladdning för VM.
Ja, jag tror de börjar bli slitna, och det tar ju lite olika på från person till person. Så får hoppas att hon kommer igen. Men det kan ligga nog i det du säger, att den kanske inte tränar extra, men att det är mycket hög belastning nu, att hon kanske har tränat på för också. Men ska vi hoppa över lite snabbt till herrloppet, eller har du något mer på damernas?
Nej, vi forcerar över till herrarna, för där har jag lite mer på de svenska herrarnas taktik här.
Ja, men då vill jag nästan, eller vi kan ju börja med att bara nämna att Johannes Hösflot Kläbo, överraskande etta. Paul Goldberg på andra plats och Francesco Di De Fabiani på tredje plats. Roligt.
Nej, men det är Francesco Fabiani. Han känner man igen på sina gigantiska briller. Alltså. De är ju så stora, så han måste ju nästan ha en ställning runt huvudet för att få, alltså, för att de ska liksom hänga kvar.
Ja, det har jag inte lagt märke till. Jag får kika. Är det någon märke du vill göra en osponsrad shootout till, eller?
Nej, men alltså de fungerar ju även som svetsglasögon, så att de är otroligt stora. Alltså, under corona då kunde han bara fälla ner dem där lite grann, så hade han ett munskydd också.
Ja, sån här storvisir alla gick omkring med. Det.
Ja, alltså det här är... Ja, det är... Han ser ut som en fluga ungefär.
Oj, ja, det är nästan lite...
Nej.
Sågad, men han kom trea i alla fall, så bra kört.
Nej.
Hade han inte haft så stora glasögon med vindfång, så hade han varit tvåa.
Ja, precis. Det var väl en ganska bra analys. Du, Antoine Syr, kanadensan, han har vi pratat om förut. Han är plats fyra, superkul. Men nu kommer vi till de svenska herrarna. Kalle går alltså in på en femte plats och William går in på en sjätte plats. Alltså, vi pratade förut om att men det är viktigt med position inför den här backen, och det är viktigt att liksom absolut inte ligga etta, helst inte två heller, och helst ska man ju ha en rygg och gå in på när man kommer över puckor nummer två. Mm. Liksom.
Vem gick ner först till backen då?
Ja, alltså jag tror ju inte att det var, eller jag, alltså var ju Ville och Kalle var ju inte först ner, alltså Ville var typ inte först ner, men William kom ju som ett skott bakifrån, och då tänker jag så här att ja, men nu offrar han sig för så att Kalle får glida in och få en väldigt bra placering, för att Kalle hade ju mycket, mycket mer att köra än för Ville, eftersom att han, ja, han klev rakt över fransmannen som druttade på näsan. Så tänker jag, men nu offrar sig Ville för Kalle, men det gjorde han inte riktigt. Och jag tyckte Kalle, han utnyttjade inte det där läget alls, utan han hoppar in på en andra plats och så sen byter han spår till där det inte finns någon framför. Så han tappar ju alla de här fördelarna som har varit så superviktig. Han är så helt övertygad om att vi hade haft Kalle på pallen. För han gör ju en ganska stark spurt, men sen ja, så inser han att det inte går. Men en som en taktisk miss.
De kommer ju väldigt starkt bakifrån.
Ja, och det är klart, för de har ju både suget och mer fart, så att jag kände bara att luften gick ur mig när jag såg det där.
Ja, men det är lite tråkigt, för Kalle åkte ju väldigt fint under loppet. Lätta steg i diagonalen och riktigt stark åkning. Det var många som fick springa bredvid spår och sådär, men han hade både bra glid och kanonfäste uppför.
Åkte stort och fint och med en jäkla pondus alltså.
Mm. Så ändå bra åkning, men jäkligt synd att det blir sådär på slutet, att taktiken kanske inte var 100% i sista backen.
Nej, det är synd som tusan. Riktigt synd. Du, har jag berättat förresten när jag stod på när Kalle körde pilgrimsloppet?
Nej, men det vill vi höra.
Typ för 4-5 år sedan. Då jag hade ju tränat som tusan på staka då, vet du. Jag hade precis köpt klassiska skidor, för jag hade ju bara skatat innan. Och så tänkte jag att nej, men nu, alltså, hur snabbt kan man egentligen staka? Alltså, jag skulle ju kunna staka ett Vasalopp, kände jag. Jag hade ju ett otroligt självförtroende. Så på uppvärmning på pilgrimsloppet, jag tog ju bilen till Högvården, Sveriges högst belägna by. Ja, så tog bilen dit, parkerade och klev ur och drog på med skidorna, och där stod folk, vet du, bak i bagage med vallaställ och alltihopa med blåslampor och satte på fäste, och det hade jag hade ju tejp på mina skidor. Så att jag tänkte, vilka jävla loser som håller på med det här. Och så sen ut på uppvärmningen, jag ser att alla värmer upp, och det hade inte jag tänkt på att man behövde göra. Så jag drog ut på uppvärmningen, och så sen så ser jag Kalle Halvarsson och tänkte så här, jäklar, nu ska jag sätta mig tätt bak i Kalle Halvarsson så jag får se hur snabbt han kan åka. Så nej, fan, jag ska fan köra om. Så jag bytte spår. Det var ju typ 8 spår där i uppvärmningen. Jag bytte spår, staka utta bara helvete. Och Kalle, han petar ju alltså med ena armen lite lätt. Och drar ju om så det bara sjung om det. Och då kände jag självförtroende i botten, och mycket riktigt så väggar man in när man kommer över första backen vid starten också. Så att ja, det var ingen höjdare upplevelse, men jäklar vilken fart han hade på uppvärmningen.
Kul att höra gamla minnen sådär. För er som inte vet, så är pilgrimsloppet föregångaren till Lofsdalen Epic.
Ja, just det.
Föregångaren, och den startar ju i Högvålen, Sveriges högst belägna by som du nämnde, och gick raka spåret till Lofsdalen, 3 mil. Men av lite olika skäl, logistik bland annat, så har vi gjort om det till Lofsdalen Epic, som både startar och går i mål i Lofsdalen.
Just det, nu vart det smyg reklam här.
Ja, precis. Jag lär ju slänga in det. Men kul att höra om det där. Och du kanske lärde dig nog med att de här klisterremsorna kanske inte är de bästa.
Jag kom ju om inte annat ner på jorden, kan man säga. Men det var ett sidospår.
Ja, men du känns väldigt jordnära nu för tiden. Så det är kul att höra att du har haft lite snadda tankar för också.
Ja. Nej, men det var tätt där uppe, kan man säga, för herrarna.
Ja, precis. De kom ju 5:a och 6:a, Halvarsson och Poromaa.
Lite tråkigt att Anton Persson inte kommit till start. Jag vet inte riktigt varför. Det stod att han hade någon känning i det här officiella uttalandet. Och det var en intervju med han stod där i coachväst vid banan och skulle langa stavar. Men ja, jag vet, hoppas inte utan allvarligt.
Ja, det får verkligen hoppas inför kommande mästerskap. Men har du något mer för det här 15 km loppet, eller ska vi gå in på La Grande final? Fan, det går inte bra idag. Ska vi hoppa över till climben?
Nej, men det tycker jag.
Ja, och jag höll på att få, och här såg jag också efterhand, och jag har aldrig varit så hård med att inte röra mobilen under dagen, tror jag. Jag får en massa notiser. Jag bara kollade bort och bara swipa bort allting. Så jag visste ju inte hur det hade gått. Och jag höll ju på att... jag är bra på att leva min i loppen. Och jag får ju puls. Och det här var jobbigt.
Mm.
Speciellt omloppet.
Jag ska visa dig någon gång hur man ställer in fokuslägen. Så kan du ställa bort. Så kan du bara dölja alla notiser förutom från mamma. Liksom. För det vill man ju ha. Men så kan du också liksom hänga med live. Eller ja, typ live sen då. Ja, nej, men det var en jobbig upplevelse för alla att se. Jag tänker på, om vi börjar med damerna, så var det ju en ja, det var det, man sitter ju, alltså jag vet inte om du har sett någon gång när folk sitter och tittar på Formel 1, man sitter ju liksom och gärna svänger med. Och det kändes som att man ville gärna upp och köra på ettans växel och stötta Frida när det gick som tyngst, alltså.
Ja, jag har ju fått kommentarer av familjemedlemmar att jag sitter och gungar med i stakning och skate så här med överkropp och huvud. Så det kan ha hänt att det var så igår. Men som vanligt väldigt lugn resa i början. Det är ju en mil sista etappen, men det är ju sista 3 kilometrarna som är upp för backen. Och ja, lugn, fin transport bort till foten av berget.
Noterar du någonting väldigt unikt då? Nu är inte det han hat, men noterar du någonting unikt på vägen fram till berget, eller?
Var att det inte låg en svensk längst fram och drog, eller?
Precis, det var faktiskt en norsk och hon hette Heidi Weng. Hon gjorde sina första meter längst fram i klungan då. Så nu har hon gjort sina förra år. Vi kommer nog inte få se den mer i år då. Men det kan vara bra att notera. Kul i alla fall.
Ja. Det är ju helt rätt faktiskt sett, alltså. Hon brukar väl inte ligga fram och dra så mycket.
Hon brukar ju kallas för världens bästa hängåkare, men hon är ju också världens sämsta lok.
Okej, ja, de går väl hand i hand då. Men hon har ju inte haft den här riktiga toppnivån senaste tiden heller. Så hon har ju ofta inte ens varit där framme, så. Ja, men kul, hon är ju en riktigt bra, och vad heter det, klättrare. Så hon ville väl fram och visa sig. Hon visste ju att hon skulle vara i toppen där. Så då kanske det är fint att ha dragit lite också.
Mm. Nej, men hon gjorde ett kanonlopp. Hon klagade ju lite grann på, jag läste det, att hon klagade lite grann på de här alltså, jag brukar säga stortyska, men alltså oftast är det ju personer som har en sån här klocka, ett klockspel.
Ja, de här som står och måste gunga med hela kroppen för att få den där klockan i.
Exakt. Exakt.
Gung.
Och hon blev så störd så att hon fick ont i huvudet, sa hon under tiden. Men hon lyckades glömma bort det tills hon gick i mål i alla fall.
Okej, okay, ja.
Men att hon blev väldigt störd av det och inte kunde höra några baktider. Och ja, jag vet inte, de hade ju en ganska övertygande ledning, hon och Claudel. Men
ja, det är ju lika för alla. Och det är lite speciellt lopp. Det går ju att gå snabbare upp för vissa ställen. Så det är ju, ja, det är såklart att de kan hänga med och störa dem länge. Men ja, det får hon ta.
Ja, det får man göra.
Men jag tycker vi bara tar oss lite sakta upp för backen och vad vi har lagt märke till. Vad tror du om det?
Ja, det låter bra.
För jag skrev faktiskt lite kommentarer med när jag kollade på det här. Och det jag reagerar på, Frida har ju en ledning inför den här etappen och det är ju massstart nu för tiden, så det är inte först upp som vinner, utan man måste ju hålla koll på hur stor ledning man har och så vidare. Och Frida har ju, det var över minuten, va?
Ja.
Ner till Tiril Uddnäs sväng. Och min första reaktion då i backen, det är ju, varför går Frida upp och drar och försöker spräcka fältet?
Jag tror att hon försökte spräcka fältet då.
Eller, nej, jag vet inte. Men jag förstår, hon går ju på. Alltså, hon går ju hårt.
Ja.
Det måste hon ju själv känna också, liksom, att nu går jag på. Men jag tänker, man hade ju kunnat tänka sig att ligga och bevaka lite i det där läget. Men alltså, jättekul att de går på. Så säger ju kommentatorerna också. Jag tyckte de var väldigt överpositiva igår. Vad än de gjorde så var det okej och lugnt. Men jag hade ju gärna nämnt där att hade varit smart att ligga bakom Tiril och bevaka. Vad tycker du om mina åsikter där?
Ja, jag håller med. Alltså, jag gjorde också den här analysen med kommentatorerna, att det var klang och jubeltid i glass och ballonger när de kommenterade. Och det kändes som att, ja, fast det som kablas ut på TV, det är ju att Frida får gå jättetungt. Och hon ser ut att kollapsa, och det gjorde hon ju sen. Men alltså, det såg ju absolut inte bra ut. Och jag kan säga, jag kände mig absolut inte säker på att hon skulle ta hem det. Sen, alltså, det hon gör de sista 800 meterna, det är ju liksom, ja, men det är ju typ bragdguld i min bok. Alltså, att hon lyckas ta sig över mållinjen och se ut som hon gör, det är ju vansinnigt bra.
Ja, för Frida, hon, vad ska man säga, hon blir ju tröttare och tröttare och klappar ihop. Heidi Weng och Delphine Claudel kommer ju kapp och går förbi. Och sen börjar det rassla till ordentligt och det kommer fler och fler och Frida börjar kränga med överkroppen, tar helt slut. Men hon har ju en skalle som ingen annan. Och krigar sig över mållinjen och kollapsar. De var väl lite rädda där ett tag. De fick ju inte kontakt med henne, verkar
det
som.
Nej, det där var otäckt som tusan. Det där var inte alls kul att se. Verkligen inte.
Men ja, det här du säger, klang och jubeltid. När Frida tröttnar i mitten på backen och kommentatorerna bara, är det lugnt? Och man bara, det är över kilometern kvar. Upp för den här monsterbacken. Och det är bara en minuts ledning. Det är inte mycket då alltså.
Ja, de var lite överpositiva. Ja, det gick ju bra så att ja, på ett sätt hade de ju rätt. Men ja, nu hade jag halsen i, ja, andan i halsgropen. Så att jag, ja, det var... Nej.
Ja, men det här var ju riktigt jobbigt att kolla på. Alltså kul och jobbigt. Det
blev dramatik kan man säga.
Det tar på krafterna.
Nej, men sen tycker jag att både Delphine Claudel och Heidi Weng gör ett alltså kanonlopp som... Ja, men det är inget snack om att de ska... När man ser att Frida börjar krokna så är det inget snack att de ska gå i kapp och förbi. Men på sättet som Delphine Claudel gör det, hon hänger ju av Heidi Weng där uppför. Och det kände man inte riktigt skulle komma. Så att, riktigt snyggt. Vi sa ju det att Heidi Weng är ju kanske världens bästa hängåkare, men hon är ju också världens sämsta lok. Men alltså... Mm. Bra, grym prestation, superkul och jättekul för Frankrike att få en seger på damsidan.
Och en första gångsvinnare. En till, andra dagen i rad.
Just det. Ja, du ser, ruskigt kul alltså.
Ja, men det har ju verkligen gått vad ska man säga, skidåkningens väg den här touren. Många olika nationer uppe där, så det är kul. Men som sagt, det var ju Delphine Claudel vinner, Heidi Weng tvåa. Och på tredje plats fick vi till slut, vem vart det?
Sophia Lockley.
Från USA, ja. Precis.
Yes. Notera, för jag tänkte så här flera gånger så här. Ja, ah, där kommer Jess Diggins. Nej fan, det är inte Diggins.
Ja, jag med. Till och med när de hade sagt det och jag kollade på reprisen. Jag bara, ah, Diggins går över mål. Jag bara, nej just det var det inte.
Alltså de åker på exakt samma teknik.
Ja, de kränger på samma vis.
Ja, men har du tänkt på hur många gånger man har hört så här, ja men Diggins, hon har ingen teknik. Men hon har ju tydligen en teknik, för det är fler som har samma icke-teknik.
Och det går ju fort.
Och det går lätt upp för då.
Ja, men det är ju ganska spännande att se de här, för man vet ju inte riktigt. Jag vet inte om du hörde, men jag har ju ingen koll på Lockley, hur hon brukar köra eller liksom svagheter sådär liksom. Så det är jättekul att man får lite nya åkare där uppe som överraskar. Men vi hade ju lite kända ansikten på fjärde, femte, sjätte. Där har vi Niskanen, Diggins och Brennan. Och sen så rasar det ju på. Vi ska väl ta oss ända ner till 14:e platsen har vi Astrid Öyreslind. Alltså ingen topplacering, men väldigt bra genomförd tour. Vi kan ju gå igenom toppen sen hur det blev. Men Frida kom in på 15:e plats, 1:40 efter. Och det hon har tur med, det är ju att Tiri Lundsväng inte heller gör någon toppen lopp upp för. Hon är ju 1:15 efter hon också. Så största hotet blev till slut Kerttu Niskanen.
Som gör det bra, men som också tappar lite grann då på Claudel och Heidi Weng. Ja, det var mycket dramatik och jag kunde fast inte sitta still.
Nej, jag försökte ligga ner i soffan och bara, ah, skönt att kolla på det, men det blev att jag satt och lutade mig framåt mot TV:n mot slutet alltså. Ja, men vad blev det nu då? Vi kan ju gå in på
totalställningen i Toren.
Torens ja. Mm.
Ja, men Frida Karlsson etta. 33 sekunder bakom så har vi Kerttu Niskanen. 47 sekunder bakom så har vi Tiri Lundsväng. Ja, men sen har vi Rosie Brennan och Katarina Hennig på fjärde och respektive femte plats. Sen har vi måste ju ta Astrid Öyreslind som går i mål på en sjunde plats.
Ja.
Som jag tycker är långt, långt, långt över förväntan.
Ja, alltså nu blir hon ju tredje norska då, så det, ja, hon hade ju kunnat vara ännu bättre, men alltså hon är ju långloppsåkare. Hon är tredje i norska i Tour de Ski. Det är riktigt bra kört alltså. Det här är en direkt plats till VM för mig.
Ja, det känns som så, va?
Ja, men det måste det väl vara. De har väl inget annat lag. Det är väl någon hemma där, men det...
Det är svårt att se vem de ska peta in istället. Ja, det är klart att det finns andra åkare, men kanske inte lika framstående så som det har varit just nu då. Ja, men jag hoppas på Astrid till VM.
Ja, men det är jag med. Jag tror hon får en plats, det tror jag. Hon kör så pass bra stabilt också, så att sen vet jag inte vilka lopp då. Hon vill ju åka 5 milen, så hoppas hon får åka den då åtminstone. Men det, jag vill tillbaka till topp 3 där. Alltså det är bara 33 sekunder till Niskanen. Alltså hade det varit 200 meter längre till mål, hade det räckt då? Eller är det huvudet på Frida Karlsson kanske räcker längre än så? Men ja, det där blev riktigt spännande. Jag tror inte, det är det som är lite synd med att ett masterstopp, för det är svårt att hänga med på hur tajt det faktiskt blir när folk tröttnar och man måste hålla koll på tider, och det är mycket kommentatorer och grafiken i TV:n då som ska uppdatera en på det. Men det här hade varit en jaktstart så vet jag inte alls hur det hade ju inte blivit samma resultat, tror jag. Men den hade jag velat se. Det hade varit riktigt jobbigt alltså.
Nej. Ja, det hade varit jättejobbigt. Jag vet inte om jag hade velat se det, för det där var, det räcker det där, vet du. Det är ju som att föda barn alltså. Man blir ju, ja, man har ju nerverna utan på kroppen.
Ja, men jag tycker vi ska ju ge Frida en applåd. Grymt jobbat. Vinner Tour de Ski, andra svensk någonsin. Vi har aldrig haft någon herre, va, på översta delen av pallen. Och senast och första vinsten, det är ju Charlotte Kalla, och det är ju 15 år sedan.
Det är hyfsat det.
Sug på det, alltså det har tagit, det är 15 år sedan. Jag började känna mig gammal, och jag är ju, nej, jag måste ha varit
pjuklarv
10 år, och jag kommer ihåg när jag såg det där.
Ja.
Ja, nej, men jag kommer ihåg att jag satt och tittade på det där med familjen, så det satt sig.
En annan sak man slås över, det är också vilken otroligt framgångsrik och lång karriär Charlotte Kalla hade.
Ja, men
eftersom att hon låg i fjol.
Och hon slog ju igenom på Tour de Ski också, så det är ju 15 år sedan hon startade sin kändiskap som skidåkare då, kanske man ska säga. För hon vann ju sin första världscup under den touren.
Var det då hon vurpa och klev upp och bara, fan! Är det då det?
Jag vet inte, det kanske det var. Jag vet inte, det är ju ett historiskt ögonblick i svenska skidhistorien, tycker jag. Det
är där någonstans i alla fall.
Ja. Ja, men vi får väl djupdyka. Vi har ju så mycket olika avsnitt på gång nu, känner jag, så att vi får ju nästan börja skriva en liten anteckning om vad vi ska prata om. Vi får ju ta ett Charlotte Kalla-avsnitt sen och, ja, eller ja, vi är ju långloppspodd, men vi kan väl göra avstick såklart.
Det här är ju ett avstick, så att men du, om vi ska, vi pratar lite grann om Astrid, och nu är vi inne på avsticken här. Ida Dahl, hon bryter ju touren för 2 etapper sedan. Deltar ju inte på de sista etapperna. Det är lite tråkigt, men vi var inne på förra gången att vi tycker ändå att det var rätt beslut att hon hoppar av för att satsa på långloppen.
Ja, men det tycker jag väl. Känns det bäst för henne, så go for it. Alltså, hon har väl ändå också chans till en, nu vet jag inte ens om hon vill ha det, men hon har ju åkt så pass bra så att hon ska ju i alla fall övervägas för en svensk VM-start. I alla fall vara med i snacket. Jag vet inte om hon är lika självskriven som jag tycker Astrid är, men hon åkte ju väldigt bra i touren och på en 5 mil, varför inte?
Mm. Ja, jag delar hela det resonemanget. En annan, vi måste bara nämna det, en annan som är i princip samma läge är ju Alvar Myhlback. Det var ju juniortävlingar i Lycksele i helgen som var. Såg du det?
Det har jag inte sett.
Och där så var det ju alltså, det kan man ju säga är den inofficiella uttagningen till JVM. Och Alvar Myhlback har ju varit liksom öppen med att han ska satsa på JVM i år. Och kommer då liksom rata Ski Classics då för JVM, till förmån för JVM. Men häromdagen så gick han ut och ångrade sig. Och sa att nej, men jag fick tipset, när jag pratade med folk så fick jag tipset om att satsa på det som är roligast. Jag tycker långloppen är roligare, så att jag kommer satsa på det och skippa junior-VM.
Då blir det väldigt kul att höra hur gick det på loppet, Elin, då?
Förlåt, men jag kan ta fram det lite snabbt.
Ja, men det kan ju vara kul om han nu ratar JVM, så vill man ju veta lite var han kom och om han verkligen ratar en plats då kanske.
Ja, alltså om man tittar på slutet så har vi Anton Gran, ingen jag känner till. Erik Bergström, plats 2. Elias Danielsson, plats 3. Det är väl brorsa till Emil Danielsson, va?
Det kan det kanske vara. Det är du som har koll på allt sånt här, så jag bara nickar och säger ja.
Från Högbo eller något sånt där. Jag har en kompis från Sandviken och han rättar ju mig hela tiden när jag säger Högbo. Han säger, man säger Högbo. Högbo. Ja, jag har ingen aning, men alltså, jag får ju tro på han då. Eller så har han lurat brallen av mig.
Högbo.
Elias Danielsson alltså. Ja. Emil Danielsson, det måste ju vara, de åker ju båda för Högbo, eller Högbo då. Så att vi kan väl slå fast att de är bröder. Skitsamma. Men i alla fall, väldigt, väldigt kul att Alvar Myhlback väljer Ski Classics, tycker jag.
Ja, men tycker han det är roligast så ska han göra det. Så det är som de säger.
Men han har ju fått otroligt med uppmärksamhet inför, så att det känns som att han bidrar med mycket. Han blir ju en liten magnet för media också.
Ja, men att det är en ung, lovande skidåkare som väljer långlopp före traditionella åkningen, det är en frisk fläkt.
Ja, det känns som ett kvitto på att långloppen gör någonting lite bättre.
Ja, kanske. Det är väl det vi tycker, men ja, jag hoppas ju såklart att vi ska få fler såna här som väljer långlopp. Det behövs. Inte bara att det kommer åkare som väljer att kliva över när de blir äldre, utan att vi har yngre förmågor som kanske är lite bättre på de längre distanserna och då förstår att ja, men då kanske jag har mer att hämta från långloppstouren än att åka lite, ja, om vi ska kalla dem halvlånga 15 km och 10 km i världskuppen, som kanske mer är som en uppvärmning för en långloppsåkare. Så ja, tiden kommer visa. Hoppas att det kommer fler. Ja, men nu tycker jag att vi går över på climben för herrar.
Verkligen.
Det såg länge ut att bli en sån där pall man inte vill ha. Men vi hade ju en till uppstickare på herrloppet. Jules Lapierre, säger man så?
Jag tror att kanske är Schultz, eller ja, men vi kan säga
Schultz.
Ja, jag vet inte fan.
Schultz Lapierre.
Schultz. Vi kan kalla han för Lapierre bara.
Schultz Lapierre. Ja, Lapierre. Kommer trea. Fantastiskt kul.
Fantastiskt kul. Ja, men jag håller med. Framskjutna placeringar för fransmännen i de här klättringarna. Hugo Lapalus är ju sjua också.
Ja, och Paris 10.
Lika mycket norrmän som fransmän topp 10, kan man säga.
Ja, vi börjar lite från andra hållet här nu då, på herrarnas lopp än damernas, men det var en lite tyngre. Man kanske inte ville gå ända ner från foten av backen ända upp nu, för det var ingen sån här svensk dag direkt.
Nej.
Och följa det här loppet. William, 12, stabilt. Det kanske hade önskat lite till. Varken Bu eller Berg. Jag vet inte om du såg någon taktik och sådär. Man fick ju inte följa han så mycket, eftersom det var några som drog iväg så ofantligt snabbt längst fram.
Nej, men precis. Nej, jag kunde inte se någon speciell taktik. Och det är ju andra gången han kör William upp för den här backen. Jag vet inte, jag tycker det börjar bli så uppenbart att den här backen passar vissa bättre än andra, och vissa passar den ju absolut inte. Jag tycker William är ingen utav dem.
Aha, ja, nej, han är lite mellan där, ja.
Ja, det känns som så.
Och en den absolut inte passar är ju Kalle Halvarsson. Och det visste vi ju redan före, tycker jag i alla fall, att man gjorde att ja, men det här kommer bli en tung resa för Kalle, men det gick ju väldigt tungt.
Ja. Det gjorde det.
Och all heder åt han. Den här touren har gått så jäkla bra. Men ja, det här loppet var väl ingen höjdare. Han är ju 22 i mål, 1,52 efter. Och ja, Han faller ju i sammandraget. Vi kan ju gå igenom det sen, men ja, det är mycket väldigt okända namn framför han. Vi har ju Japan på 16:e plats. Naoto Baba.
Nej, inte så direkt, men det jag tänker på, det är ju att precis som du var inne på, så blir det ju, det känns så himla olyckligt för Kalle på något sätt. Alltså han har ju fått ganska mycket kritik inom åren, de sista åren här, och resa sig på det sättet som han gör, alltså, ja, men från och med Falun i fjol kan man säga, världscupavslutningen i Falun i fjol, till det han har gjort under hela den här säsongen, allting han har gjort på försäsongen ska vi också ta med, när han vinner flera rullskidstävlingar, och det han gör den här touren är ju liksom, ja, men det är på toppen av sin karriär skulle jag säga. Och så kommer den här avslutningen med sånt här lopp.
Ja, han tänkte ju nästan lägga av.
Och så kommer en sån här avslutning när han det är en klättring, och det får liksom bli värdemätaren för hela touren. Det känns ju som det känns så ovärdigt för Kalles skull. Alltså han är ju, vi vet ju nu vad han kan, och vi får egentligen bara, jag tänker att vi räknar bort det här loppet för hans del.
Ja, men vi måste ju komma ihåg alla de här jättefina loppen han har gjort under touren, och att, ja, men det här är inte hans grej, och det är ingen climb på VM heller, så det, kolla på allt annat och hoppas att han kan träna ner sig rejält nu och fortsätta, kanske återhämta sig någon dag och träna ner sig och köra sitt upplägg mot VM så att han har minst lika bra form då.
Helt enig.
Jag lägger märke till att vi har en från Andorra också på 9:e plats. Och det, du får uttala det där om vi ska, för jag har ju gjort bort mig redan i den här podden och det där ger jag mig inte på. Ja, får höra nu då.
Jaha, ja men det är ju, det är skitlätt. Esteve Altemiras. Irenio. Esteve Altemiras. Ja.
Ja, det var förnamn jag körde fast på. Ja. Esteve Altemiras. Okej då. Ja, då var det inte så svårt, men förnamnet kan vi skita i då. Men Kryger är ju första i mål med Holund tätt bakom. Förstår inte hur man kan åka så fort upp för. Det
kändes som att man bara, men jag lutar mig fram lite mer så går det lite snabbare. Och så körde han bara.
Men alltså du vet, när jag har kört en mil, vissa millopp tidigare, då kan en bra tid för mig vara runt 30 minuter liksom. Ja, om jag kan köra, ja, när jag var lite bättre tränare så här. Alltså de åker det här på 31 minuter och sista 3 kilometrarna är ju liksom, vad är snittlutningen sa de, 13%, va? Och som brantast var det 28. Det är 28 höjdmeter du plockar per 100 meter. Det är ju som att klättra upp för en jävla stege.
Ja, det är ju scrambling liksom. Ja. Lätt klättring.
Och de där tiderna.
Ja. Man ska ju komma ihåg att det är ju en lättare sällskapsresa fram till backen, men sen är det ju, sen börjar helvetet liksom. Ja, men det var väl heller ingen jätteskräll att Kryger skulle ta hem det där, tänker jag.
Han var väl tippad vinnare, va? Och han har ju, alltså han och Holund har ju monster syreupptag. De är de här som brukar nöta ner de andra, så det fick de ju göra i, ja, igår när loppet gick.
Ja, då tycker jag att det är mer skräll i så fall att Tönseth är 13:e man. Han gick till och med efter på dem. Jag tänkte mig att det här skulle passa Tönseth bättre. Men nej, det gjorde det inte.
Men ska vi kliva över på lite sammandrag då? Tor resultatet för herrar?
Ja, nu summerar vi ihop det här.
Ja, och icke förvånande, Kläbo på första plats. Han kom ju, han körde ju inte, han var ju inte bäst då på sista etappen. Han vann ju alla andra etapper förutom sista.
Det var ju 45 sekunder efter.
Ja, jag vet inte om jag ska vara glad för det, men det visar ju att de andra har någon chans i alla fall.
Ja, exakt. Så tänker jag också. Samtidigt som att det kändes inte en enda gång under hela touren som att Kläbo inte skulle ta hem det.
Ja, det, alltså han är ju fantastisk skidåkare, men det är ju inte skitkul att det är så. Kryger, de, ja, det hade Kläbo fått en lika tung färd upp som för Fridas kanske hade blivit lite intressant, men han har ju till slut en minut ner till Kryger som blir tvåa i toren. Och så här ytterligare dryga 20 sekunder ner till Hans Christer Holund då. Så ja, trippelt norskt.
Jag tänkte ju där att Golberg hade ju pallplatsen i en ask, men han tappade ju han också. Nej, men jag tänkte att Golberg, han hoppar ju in på Kalles plats, men så vart det inte.
Ja, nej, man fick ju matcha lite där mot Kalle och det blev väldigt tajt i slut också. Vi har ju Pellegrino på en fjärde plats då, 1.44 efter Paul Golberg på femte, 2.05. Och så ynka 4 sekunder efter Paul Golberg har vi Kalle Halvarsson. Men han hade ju lite tiondelar på sin sida också, för han har ju faktiskt 7 röte, 7 tiondelar bakom. Så det är ja, lite tur ändå då. Men sexa, ja, stabilt, men han är värd mycket mer med tanke på att han har kört i toren. Det är det sista som gör att det blir lite tråkigt. Han ramlar ju ner några placeringar från andra platsen han hade inför då. Men ja, hur sammanfattar vi herrarnas stor? Jag vet inte.
Ja, jag skulle vilja säga att inte så oväntat att Johannes tog hem det här då. Men däremot så är jag lite förvånad och lite skrajsen över alltså våra sprintherrar. Jag tänker både Johan Häggström och Oskar Svensson. Johan Häggström kanske körde lite bättre då, men Häggström, han övertygar, eller Oskar Svensson, han imponerar inte alls. Och jag blir liksom lite fundersam. Det här var ju hans chans. Han har ju alltid kört bra här i Elitoren, så att jag är lite smårädd inför VM. Anton Persson bryter och ja.
Ja, ingen riktig form, men
vad är det som händer?
Svensson har ju varit mästerskapsåkare, har jag för mig i alla fall. Nu brukar väl han kliva upp några snäpp då, men ja, nej, men jag håller med dig. Det känns ju, ja, alltså vi har ju Kalle då som verkar kunna köra bra på allt, men jag vet tusan liksom i vad hans största chanser är i VM, och om man kanske ska, om man kör allt eller hur han gör, jag har ingen aning. Det sliter ju precis som den här toren om du ska köra alla lopp.
Och tar man bort 3 minuter från Williams tid, så är ju han faktiskt på en 9:e plats. 15 sekunder före Tönset, så att synd att han fick det tidstillägget, men ja. Ja, högt och lågt för Sveriges del kan man säga på här scenen.
Ja, precis. Men
jag tycker att vi blickar framåt.
Har du något mer att tillägga på Tour de Ski, eller ska vi bara tacka för att vi fick köra in oss och prata lite extra de här dagarna och komma igång? Jag har ju en ny mick det här avsnittet, jag hoppas att det hörs. Ja, vi kommer väl fortsätta nu framöver och lägga ut ett avsnitt i veckan, och kanske vi ska lova, eller vad tror du, Max?
Nej, men nu Alex, nu tycker jag vi blickar framåt här. Och vi har ganska mycket att blicka framåt mot. Nästa helg så har vi nämligen 3 stycken ganska stora långlopp som vi behöver både snacka upp och snacka ner. Det är ju på lördag den 14 så är det Pustertaler Ski Marathon i Ski Classics. Och på söndag den 15 så har vi Prato Piazza Mountain Challenge. Sen har vi ju även startskottet för The Originals. Och då är det Craft Ski Marathon som är först ut. Så vi har mycket att snacka, och imorgon släpper de startlistan till Craft Ski Marathon. Då kommer jag ligga som en hök på det och börja ladda.
Ja, men vi får ju nästan ta ett avsnitt ganska snart om det då. Jag har ju lite kontakt med Martin, han sitter med sidningen just nu till loppet här på måndagskvällen. Så
kul! Tror du han skulle kunna sida upp mig om han får höra min Kalle-berättelse, eller stoppar han ner mig ett startled då, tror du?
Jag tror han sidar upp dig. Du har liksom, du siktar högt, och det kommer man långt med.
Det är rimligt. Ja. Jag brukar vara trevlig. Jag har ju sprungit mycket alltså ultramar och sånt där tidigare. Jag är ju en jäkel på att dela med mig av både Wahlgrens bilar och ja, men gels och sånt där som, med smaker som man inte vill ha.
Vad är det för smaker du inte vill ha då?
Ja, det där, alltså allting som är hallon, det gillar jag inte.
Okej, ja.
Alltså hallonsmak i syntetisk, alltså så här bärsmaker. Allting som heter någonting med berries, då, nej. Alltså kola, apelsin, citron, alltså citrus, så här friskt och fräscht liksom. Det är mina favoriter, men nej.
Mm, det är gott. Det skevaste jag varit med om det är att jag hade en som smakade ananas. Jag vet inte riktigt om det var bra eller dåligt, men
det skulle kunna flyga i min bok ändå, men
ja.
Ja.
Vi får testa runt lite bland gälsen och tipsa er som ska åka lite långlopp. Vi får väl jag har inte testat så många, så vi får väl köra någon test någon gång.
Ja, det finns en som heter Salt Caramel också, den är grymt god. Nej, så det kanske är sånt man får trycka när man ska ladda upp inför den här kommande helgen.
Men tack för de här dagarna då, Max. Det har varit kul att snacka Tour de Ski med dig och få prata med dig varje dag.
Ja, men detsamma. Verkligen kul och skönt att vi kunde locka ut dig ur pistmaskinen lite grann också. För annars vet jag att det har varit intensiva dagar där.
Ja, idag har jag ju faktiskt inte pistat. Vi fick ju några varmgrader, eller några, vi fick en halv plusgrad till en plusgrad kanske det blev idag. Så vi har låtit spåren vila och ja, det ska börja snöa. Jag tror nästan det gör det nu när jag kollar ut genom fönster, eller det ska i alla fall börja snöa imorgon. Så på igen bara, in i pistmaskin. Jag tycker alla ska komma upp hit och uppleva våra fantastiska spår. Fick en länk skickad från en storföretagare här i byn som var lite halvirriterad att det var en topp 10-lista med längdspår. Den var ju från 2021 då, men att vi inte var med på den. Vi borde lätt vara topp 3 kan jag säga, utan att ens behöva vara kaxig. Så ja, där får de göra bättre Expressen nästa gång tycker jag.
Vi har lite att jobba på där. Alltså, jag har jobbat på många arenor och de här spåren, alltså de särskiljer sig just ifrån att du är ju, jag är ute och fjällvandrar ganska mycket, och det jag söker då, det är att liksom vara lite grann för mig själv också. Och det får det ju verkligen vara här, eftersom att det finns sådana otroliga längder, men det är ju egentligen inga riktiga spår som går in i varandra som det är på andra stadion och arenor, utan här åker du ett spår och då åker jag på det spåret. Ja, och sen finns det anslutningar, men åker jag ett spår, då åker jag det spåret och inget annat.
Ja, jag hänger med dig där att det är långa spår och så, men det som är bra här också är att alla de tangerar ju varandra här och där. Det är ju inte det att de går ihop, utan de tangerar så du kan göra dina egna rundor. Och det gör ju också att du kan utnyttja hela spårsystemet på ett så bra sätt. Så det blir ju, och det är ju väldigt, jag ska inte säga tight mellan spåren, men det är ett väldigt kompakt system. Så du behöver ju inte hålla på i 3 timmar för att ta det bort till det där spåret som ska vara så fint, eller dit bort, utan du kan ju faktiskt ta bilen upp till Hovverksparkeringen och så är du ute på våra finaste spår.
Och även fast du säger att det är tajt, så är det ju terrängen och liksom vyerna skiljer sig oerhört mycket från spår till spår, så att ja, jag väljer ju ofta spår utifrån vad jag vill se. Jag vill se skog, eller om jag vill se fjällbjörkskog, eller om jag vill se fjäll, eller om jag vill se, ja.
Ett eget avsnitt där.
Det där är ett eget avsnitt. Men du Alex, nu är det dags att runda av, för nu har vi snart uppe i en timme. Jag tänker att vi återkommer i slutet på den här veckan när vi snackar upp de här 3 loppen som vi pratade om då.
Ja, det kanske passar med torsdag fredag någon gång då, och släppa det, så kan man käka lite chips, kanske knäppa en kall och lyssna på det inför när man har kommit hem från jobbet på fredagen där.
Mm, det vore grymt.
Ja. Nej, vi får inte göra det. Vi har ju följt upp. Var lyssnarna?
Ja, alltså. Ja. Alltså, don't drink and sappa på tvn. Det blir tufft den här helgen.
Ja, ska vi sitta med anteckningsblocket och hänga med vad som händer?
Ja, typ. Ja. Nej, men superkul att de livesänder Craft Ski Marathon. Det har vi ju inte snackat om, men det ska bli otroligt kul att se. För det kommer ju även Lofstallen Epic göra. Och det kommer ju förmodligen, vad jag har förstått, vara samma teknik. Här ser det bli superkul.
Ja, jag pratade lite med Martin om det där. Och det är väl lite en testomgång nu då, Craft. Han är väl ganska öppen med det. Att det här är ju efter deras resurser och en test lite. Vad som går att göra och hur bra det blir. Så det ska bli jättekul att få se hur resultatet av filmningen blir. Och om det få fram atmosfären och hur det går i loppet på ett bra vis.
Ja, det ska bli jättekul. Och vi kan väl puffa för en länk när vi lägger upp nästa avsnitt, tänker jag.
Ja, men det tycker jag. Det kan vi ge dem. Men jag tycker vi bryter där. Vi fortsätter ju bara hitta på nytt att prata om, men vi får spara lite till nästa gång.
Då har vi svamlat färdigt. Men du, Alex, tack så hemskt mycket för idag, och vi ses igen om några dagar.
Tack själv, det gör vi. Och tack till er som har lyssnat.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.